Vibri Audiobooks presenterar Profetians tid, del 2, skriven av J.F. Hansson och inläst av mig, Håkan Söder. 1. Nutid, Leonardo da Vinci-flygplatsen strax utanför Rom, Italien, tisdagen den 16 oktober 2018, klockan 16.25. Marcus vaknar med ett ryck och stirrar på flygvärdinnan. Kvinnan med det mörka håret uppsatt i en stram knut ler vänligt mot honom, lägger huvudet på sne och tar sedan bort handen från hans axel. Ursäkta om jag väckte er, men vi ska snart landa och ni måste spänna fast er, fortsätter hon och ler. Marcus mumlar en ursäkt, gnuggar sig i ansiktet och känner hur det suger till i maggropen när planet tappar höjd. Han spänner fast sig, ser ut genom det ovala fönstret ner mot en av Europas äldsta och kanske vackraste storstäder, medan flygplanet gör en vid lov. Långt där nere gnistrar Tibern i eftermiddagsljuset och ringlar sig fram likt en lång orm genom den eviga staden på de sju kullarna. En byggnad bredvid floden, som på det här avståndet knappt går att urskilja, bör vara Sankt Petersplatsen med påvens residens, tänker Marcus. Hans blick dras till anteckningsboken som han höll på att läsa innan han slumrade till. En av hans pappas anteckningsböcker. Kunde hans pappas teori om att brödraskapet var inblandat i mordet på Olof Palme stämma? Sanningen är förmodligen att ingen vill att mordet ska klaras upp eftersom alla har något att dölja. Och vem skulle tro på en konspirationsteori av det här slaget? Där ett brödraskap som styr världen bakom kulisserna skulle ligga bakom, tänker Marcus och suckar. Genom anteckningsboken förstår han att hans pappa måste ha haft en klar bild över hur allt hade gått till. Att Carl Henrik var direkt eller indirekt inblandad. Men tydligen hade kollegan Jan Gunnarsson på kriminalpolisen i Malmö lyckats förbli oupptäckt då han inte nämns någonstans. Enligt anteckningsboken framgick det inte om Marcus pappa hade funnit några riktiga bevis som kunde binda brödraskapet eller hans farfar Carl Henrik till mordet. Men eftersom helhetsbilden var så pass tydlig måste han rimligtvis ha hittat något att gå på, funderar Marcus vidare. Inget i plastlådan som han och Maria hittat i trädet på ön i Knutsboll tydde på sådana bevis. Men var finns de i så fall? Marcus kommer att tänka på den märkliga notering hans pappa skrivit i anteckningsbokens marginal. Den på engelska i avsnittet där han redogjort för sin teori om mordet på Olof Palme. Marcus bläddrar fram till sidan och läser. When I look at the tree of my blood and think of the book of my heritage, I just want to run away and hide. Despite all the evidence I have found, can this really be the truth? Marcus vänder upp blicken och stirrar tomt framför sig. Han mumlar den märkliga strofen för sig själv. Är det en ledtråd eller bara något hans far präntat ner i en stund av förtvivlan? Men varför hade han skrivit det på engelska? Ingen annanstans i anteckningsböckerna står det något liknande. Det måste ju rimligtvis betyda något, funderar han medan planet närmar sig flygplatsen, tappar höjd och fäller ut landningsställen med en duns. Han förskjuter funderingarna. Trots ofullständig information har han förmodligen en tydligare bild om vad som hände den dagen än sin pappa, eftersom vissa fakta tillkommit i efterhand, vilket gjort att han kunnat fylla i luckorna och spela upp scenariot i sin tankevärld. Kusligt, tänker han, och minns vad hans kusin berättat om släktens esoteriska förmågor innan han hade åkt till Rom. Är det ens möjligt? Något annat som också är mycket svårt att förlika sig med, om han nu ska förlita sig på sina nyvunna förmågor när det gäller sanddrömmar, är att Jan Gunnarsson, Marcus före detta chef på Skånes kriminalavdelning i Malmö, skulle vara Olof Palmes mördare. Men att hans egen farfar, Carl Henrik von Wolterup, skulle vara hjärnan bakom operationen förefaller mer och mer sannolikt, tänker han. Samtidigt som landningshjulen står i marken lutar han huvudet mot nackstödet och försöker skingra de mörka moln som hopar sig. Marcus blundar och ser sin familjs grav framför sig som han hastigast hann besöka tidigare på dagen. Graven hade varit i bra skick. Fyra röda rosor stod i vasen vid den svartmarmorerade stenens fotända. En för dem var. Min trogna advokat är förmodligen den som ser till att allt är i sin ordning, tänker han. Det hade varit märkligt att se sitt eget namn bredvid resten av familjens. Att han för de flesta är död och begraven. Maria hade varit med honom. Det hade känts bra.